Då ska vi fortsätta att läsa från Apostlagärningarna, det 27 kapitlet, om Paulus resa till Rom. Den här predikan är ju en fortsättning från förra söndagen. Och jag ska givetvis inte upprepa det jag redan har sagt. Och särskilt inte nu, som du har möjlighet att ta del av budskapet via vår podd. Du hittar podden om du går in på vår hemsida och sen får du klicka dig fram där. Jag tror att Gud genom den här berättelsen som vi just nu studerar, som vi just nu läser, vill hjälpa oss att förstå någonting om den storm som nu går över världen och som också drabbar vårt land. Och även ge oss vägledning i hur vi ska handskas med den och hur vi ska agera som troende. Det var ju så här. Paulus hade suttit fängslad i en längre tid och så slutligen hade han vädjat till kejsaren i Rom för att få sitt fall prövat av honom. Och så övervakad av officeren Julius och ett antal soldater så befann han sig nu tillsammans med andra fångar på ett fartyg på väg till Rom. Vi läste förra söndagen om hur de lade till vid goda hamnarna på Kreta och hur Paulus och sjömännen på båten hade olika åsikter om vad som var bäst för dem. Paulus såg att det skulle gå på tok om de fortsatte resan, medan sjömännen tyckte att de skulle försöka ta sig ytterligare ett stycke eftersom de ansåg att den plats där de då var inte var lämplig för övervintring. Och vi läser att Julius litade mer på sjömännen och deras kunskap än på Paulus. Och vägledda av sitt eget något bristande omdöme så tilläts då naturen ha sin gång och så hamnade de mitt i en våldsam storm med fara både för sina egna liv och för allas liv som var med på båten. Gud förmår att stilla stormar. Han har gjort det förut, men han kan också tillåta stormar utan att för den skull hans verk och hans planer går i kras. Frågan är ju egentligen vilket som är det största undret. Att bli mirakulöst räddad undan ovädret eller att behålla sin tro i och genom ovädret. Det är ju faktiskt inte vår sak att diktera hur Gud ska agera och hur Gud ska ingripa. Det är inte elimineringen av alla livets svårigheter som bekräftar Guds närvaro och att Gud är med oss. Vi ska istället ta emot den kraft som den heliga ande ger. Att hålla ut i stormen och att kunna leva i stormen på ett rätt sätt och att vinna livet. Paulus säger: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det handlar inte om min kraft, det handlar inte om din kraft. Det handlar inte om vår egen kraft, det handlar om Guds kraft. Det är Guds kraft som bär oss nu. Det är i honom vi lever, rör oss och är till. Och mitt i stormen, när allt såg helt hopplöst ut, så fick Paulus vara den som gav hopp och uppmuntrade de andra att inte ge upp. Tänk om du och jag skulle kunna få vara en sådan röst i de olika sammanhang som vi lever i just nu. Vi ska fortsätta läsa i kapitel 27 och vi börjar i vers 27. Kapitel 27, vers 27. När den 14:e natten kom och vi fortfarande drev omkring på Adriatiska havet började sjömännen vid midnatt förstå att vi närmade oss land. De lodade och fick 20 famnars djup. Lite längre fram lodade det igen och fann att djupet var 15 famnar. De var nu rädda att vi skulle driva på något skarpt skär, så de kastade ut 4 ankare från aktern och önskade sedan bara att det skulle bli dag. Men sjömännen gjorde ett försök att fly från skeppet. De firade ner livbåten i sjön under förevändning att de skulle kasta ut ankare från fören. Paulus sa till officeren och soldaterna: "Om inte de stannar kvar ombord kan ni inte bli räddade." Då kapade soldaterna trossarna på skeppsbåten och lät den driva bort. Sjömännen ville överge fartyget och så ville de fly med hjälp av livbåten. De ville rädda sina egna liv och så försökte de dölja sina avsikter genom att påstå att de tänkte lägga ut ankare från fören också. De hade ju tidigare lagt ut ankare från aktern. Och dessa ankare skulle då med hjälp av livbåten föras en bit bort ifrån fartyget. Men Paulus han tvivlade på sjömännens avsikter och det visade sig vara på goda grunder. Hade sjömännen fått fly här så skulle det ha saknats kunnigt folk på båten och sköta fartyget. Så genom soldaternas åtgärd att de kapade trossarna så hindrades sjömännen från att rymma. Jag tror att har ni märkt det att stormar av olika slag, de har en benägenhet att locka fram både goda och mindre angenäma sidor hos oss människor. Se det nu också i coronatider. Människor startar olika godhjärtade initiativ för att hjälpa dem som inte har möjlighet att själva klara av vardagliga sysslor och liknande. Det skapas en väldig solidaritet och en sammanhållning. Det är ju fantastiskt, mer sånt. Samtidigt ser vi också hur vi gärna vill se om vårt eget hus. Vi bunkrar upp. Det är viktigare att jag har vetemjöl och gäst i överflöden än att alla får var sin påse. Så det är både och. Och här ser vi att sjömännen, de såg sin chans att komma levande ur stormen upp på land. Och plötsligt så var de andra på båten inte längre så viktiga. Här gäller det att se om sitt eget hus. Vi läser vidare vers 33. Strax innan det började dagas uppmanade Paulus alla att äta. Han sa: "I 14 dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit. Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade, för ingen av er ska mista så mycket som ett hårstrå på sitt huvud." Och när han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Och då fick alla nytt mod och tog sig mat, de också. Det här är ju inte frågan om ett nattvardsfirande, även om tankarna lätt går åt det hållet. Vi känner igen ordalydelserna. Men vi kan väl bara konstatera att det är viktigt att äta. Vi vet att det är viktigt att äta för kroppen, men det är också viktigt att äta för vår invärtes människa. Ska vi klara de prövningar vi ställs inför, de utmaningar vi har och de svåra situationerna som vi hamnar i, så behöver vi kraft. Vi behöver äta. Vi får kraft genom att äta och vi hämtar styrka från ordet. Vi vet att Guds ord kallas för livets bröd. Vi får leva i bönen som är livlinan, i gemenskapen och i brödsbrytelsen. Och så säger Paulus: "Det behöver ni för att bli räddade." Och så gick Paulus före och visade vägen. Och fick på så sätt de andra att följa hans exempel. De hade varit utan mat i 2 veckor. Men nu började de att äta. Så låt oss uppmuntra varandra till bön, till bibelläsning, till gemenskap i den mån det nu är möjligt för att inte bli orkeslösa och modfällda. Kanske rent av är så att du kan ta ett initiativ och ringa någon som är just nu är ensam och som är isolerad. Kanske ringa någon och läsa Bibeln och be tillsammans över telefon. Eller kanske skicka ett sms med en uppmuntran och en uppmaning att läsa något speciellt bibelställe. Det vore väl fantastiskt om vi i vår gemenskap fick igång en sån rörelse. Där vi läser Bibeln tillsammans och där vi uppmuntrar varandra att äta för vår invärtes människa. Vi läser vidare, vers 37. Vi var allt som allt 276 personer ombord. Det var ingen liten skara. Efter att ha ätit sig mätta lättade det skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. När det blev dag kände de inte igen landet, men de fick syn på en bukt med sandstrand och bestämde sig för att om möjligt låta skeppet driva upp där. De kapade ankarna och lämnade dem i havet. Samtidigt löste de trossarna från styrårorna, hissade förseglet för vinden och styrde mot stranden. Men de drev emot ett rev där skeppet gick på grund. Fören borrade sig in och stod orubbligt fast medan aktern började bryta sönder av de kraftiga bränningarna. Soldaternas plan var då att döda fångarna, så att ingen skulle kunna simma iväg och fly. Men officeren ville rädda Paulus och hindrade den från att utföra sin plan. Han befallde att de simkunniga skulle hoppa i vattnet först och ta sig i land och därefter de övriga. En del på plankor och andra på vrakdelar från skeppet. Och på det sättet blev alla räddade och kom i land. Skeppsbrottet gick inte att undgå, men deras liv blev skonade. Det blev påtagliga förluster. Skeppet gick förlorat. Provianten, utrustningen och övrig last gick om än. Och vi anar också att vår storm kommer att ge långtgående konsekvenser för lång tid framöver. Vi märker det redan nu. Och hur stora, det vågar vi inte sia om. Men ingenting, mina vänner, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Paulus, han hade precis undgått att mista livet genom ett skeppsbrott. Men nu reste sig ett nytt hot. Soldaterna, som hade till uppgift att bevaka och övervaka fångarna, de beslutade sig för att döda alla fångarna. Det var ju så att de hade ju ansvar för fångarna och om fångarna smet, för det fanns ju en uppenbar fara för det nu när de inte kunde liksom ha kontroll över dem på samma sätt. Och skulle då någon fånge som de hade ansvar för rymma, så skulle de också få ett straff själva, och det skulle vara det straff som fången eventuellt skulle få vid en dom. Så de är ju måna om att istället för att råka illa ut själva, så är de ju måna om att försöka döda alla fångarna så att de inte ska rymma. Men de hindras i sista stund av Julius, för han är väldigt angelägen om att Paulus når Rom levande. Det är spännande det här med Julius, för jag kan ana en förändring i hans liv under den här resans gång. Han var givetvis väldigt välvilligt inställd till Paulus från början, märker vi, men det står inte. Men man kan nästan ana mellan raderna när man läser att han kanske rent av har tagit emot Jesus och blivit en kristen. Men just det här att gå i närkamp med döden, att leva i dödens närhet, det ger oss en förståelse för vad det är som verkligen betyder någonting. Vet att när livet skakas i sina grundvalar, då blir det väldigt uppenbart att tron på Gud, det handlar om en enda sak, och det är tillhörighet. Paulus, han säger vid ett tillfälle, den Gud som jag tillhör, säger han. Vilken Gud är det som Paulus tillhör? Jo, det är den Gud som har skapat himmel och jord. Den enda och sann levande guden. Och som har uppenbarat sig för oss. Eller som har gjort sig känd för oss. Som har visat sig för oss i Jesus Kristus. I det att han blev människa. Att han blev kött i Jesus Kristus. Och när vi ser Jesus Kristus, då ser vi på ett sätt Gud. Du som lyssnar, vad eller vem är din säkra grund i livet? Vem tillhör du? I livets olika stormar, som givetvis kan vara av olika slag, så väcks ju sådana frågor naturligt. Finns det en Gud? Bryr han sig om mig? Älskar han mig? Och jag vågar påstå att han gör det. Han finns, han älskar dig och han väntar på dig. Han står med en öppen famn för att hälsa dig välkommen hem. Välkommen hem till goda hamnarna. Och vet du, i hans rike råder vare sig restriktioner eller förbud mot handtag eller famntag. Han tvekar inte att slå sina armar om dig. Han omsluter dig på alla sidor. Han älskar dig. Ska vi bara avslutningsvis läsa de här inledande verserna också på kapitel 28. För det är fantastiskt att se vad det är som händer när de kommer i land och när de har undkommit den här stormen och den här faran. Det står så här att när vi väl var räddade fick vi veta att ön hette Malta. Lokalbefolkningen visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla eftersom det hade börjat regna och var kallt. Paulus hade just samlat ett fång kvistar och lagt på elden när en huggorm kröp ut på grund av hettan och högg sig fast i hans hand. När de infödda såg ormen hänga från hans hand sa de till varandra, den där mannen är säkert en mördare. Trots att han blev räddad från havet lät inte rättvisan honom leva. Och här syftas ju på rättvisans gudinna då i den grekiska mytologin här. Ni ser att rättvisan, i alla fall i min bibel, stavas med stort där här, som ett namn. Men Paulus, han skakade av sig ormen ner i elden och tog ingen skada. Och folket väntade sig att han skulle svullna upp eller plötsligt falla ner död. När de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom, ändrade de sig och sa att han var en gud. Ja, här gäller det ytterligheterna. Först är han en mördare och sen är han plötsligt en gud. Det går snabbt. I trakten runt den platsen fanns det lantgårdar som tillhörde Publius, stormannen på ön. Han tog vänligt emot oss som sina gäster i 3 dagar. Publius far låg just och sjuk i feber och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och la händerna på honom och botade honom. Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade. De visade oss sin uppskattning på många sätt. Och när vi skulle segla försåg de oss med vad vi behövde. Det händer fantastiska saker när de har nått land. Och när de har blivit räddade. När de har kommit igenom stormen, så att säga. Gud visar sin makt. Gud manifesterar sin närvaro genom olika under och tecken. Den här berättelsen om huggormen och Paulus är ett exempel. Människor blir botade från sina sjukdomar. De blir glada, de visar sin uppskattning och de upplever Guds närvaro där på Malta. Jag känner det väckelsevibbar. Och jag tror faktiskt att vi kan se det här också som ett tecken på vad Gud önskar också för vår framtid. Jag tror faktiskt att stormen som vi nu upplever kan skapa ett ökat intresse och en renässans för Gud, om jag så uttrycker det, i det här landet. Alla de här människorna som söker sin lycka, som söker sin framgång på så många olika ställen och i så många olika saker, kan också få upp sina ögon för Gud som en möjlighet. Kanske börjar be, frågar efter det som verkligen ger livet mening. Och då är det viktigt att du och jag är där, att vi är villiga redskap i Guds hand för den här tiden, att vi är förberedda. Låt oss be om det. Låt oss förvänta oss det. Ja, låt oss tro det. Nu går vi in i påskveckan och stilla veckan som den kallas. Den var ju allt annat än stilla för Jesus, om vi säger så. Men vi firar påsk i församlingen, om än i lite mer avskalad form och lite enklare form. Har du hälsan i behåll, tillhör du inte någon av riskgrupperna, så är du välkommen till frikyrkan på torsdag kväll för Getsemane stund, och då kommer vi också fira nattvard tillsammans 18:30. Och sen på långfredagskvällen så har vi en liknande samling vid korset samma tid, och så på påskdagen så träffas vi på två platser, i Mölunda missionshus och i Målilla frikyrka klockan 11 till uppståndelsegudstjänst. Jag skulle vilja säga till dig, var rädd om dig. Det är inte så att du ska vara rädd och ha fruktan, men vi ska ta det här på allvar och vi ska vara försiktiga. Tveka inte av att höra av dig ifall du behöver hjälp om något slag, oavsett om du nu som lyssnare är medlem i församlingen eller inte. Oavsett om du som hör det här budskapet idag då, söndag, eller om du hör det här via vår podd vid ett senare tillfälle. Kanske gäller praktisk hjälp med vardagliga sysslor. Kanske behöver någon som handlar åt dig. Kanske behöver någon som behöver hämta ut medicin. Du kanske har frågor och funderingar. Det är ju så när man hamnar lite grann i isolering eller ensamhet eller så växer det ju frågor och funderingar. Det här budskapet kanske har väckt frågor och funderingar. Du kanske behöver samtal. Tveka inte av att höra av dig. På hemsidan så hittar du alla kontaktuppgifter. Du har möjlighet att skicka mejl, du kan ringa. Du är så varmt välkommen att höra av dig. Och nu, om jag inte ser dig eller vi träffas innan påsk, så vill jag också redan här och nu önska dig en glad påsk och med Jesus i centrum. Jesus har lidit och dött för vår skull. Men han är inte död, han är uppstånden. Han lever, och det är vår fasta tillförsikt att vi tror på en levande Gud. En Gud som är med oss, en Gud som verkar och en Gud som gör under. Allt gott!